Det första jag fick när jag bad var faktiskt ett budskap till någon. Jag vet inte vem du är, men du ska få ett par bibelord här från Jeremia 31. Jeremia 31. Han är ju nådefull, våran älskade Jesus, och han överger oss inte. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. En gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. En gång ska du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Ta åt det här till dig. Herren överger ju inte någon av oss, utan han vill att vi vänder våra hjärtan till honom och söker honom. Det finns ingen människa som han inte kan upprätta, hur djupt vi än har hamnat. Till och med om vi har hamnat i New Age eller satanism eller vad som helst, så finns det alltid en väg tillbaka igen till Gud. Det var igår, Elbor, vi satt och tittade på TV. Var det någon som såg programmet om kvinnan som hade opererat om sig? Hon var man och sen blev hon kvinna och sen blev hon man igen. Jag trodde jag skulle gråta. Hon var så förstörd. Hon hade levt i äktenskap i 8 år och gömt det här. Så hon var uppe om nätterna och rakade sig. Det gick ju inte längre, men hon höll ut i 8 år. Sen till slut så kom det ju fram då, och då skilde sig. Ja, skilsmässa då. Och då kände hon sig så identitetslös så att hon opererade om sig igen till man. Alltså jag ville bara gråta när jag hörde det här. Hur mår människor? Alltså den här, och så säger hon så här: jag vet snart inte vem jag är. Och det jag vill tala om där, för vi sjöng ju den här sången, ingen är som du. Var väldigt rädd om dig, den du är. För det är bara i Jesus Kristus som vi kan bli de Gud har bestämt att vi kan bli. Och det står i Matteus 16 så här, att du kan antingen förlora din själ. Det står det psyke. Psyke. Där sitter ju din personlighet, dina känslor, din vilja och ditt förstånd. Den som vill vinna sin själ, han kommer att förlora den. Står det. Det är alltså bara Jesus som kan köpa tillbaka vår själ med sitt eget dyrbara blod. På 60-talet när all psykofarmaka kom, ni vet, man skulle mixtra med människans själ. Vet du vad det stora bakslaget blev? Det blev att man förlorade sin identitet. Men det visste ju Jesus redan. Den som försöker att reparera sin själ, vinna sin själ på konstgjort sätt, får alltid betala det. Det vet jag som har varit i knarkvärlden. Jag visste heller inte vem jag var. Men sen kom Gud och frälste mig, och sen talade han om för mig vem jag var. Men inte den gamla jag, utan den nya. Tänk att Jesus, han har ett eget liv, eller han har ett helt nytt liv för dig och mig, som han har planerat in redan innan den här världen fanns till. Alltså det är så gött, va? Att få starta om. Så när du kommer till Jesus, så bort med det gamla livet, det här som ändå var misslyckat, och du får en ny start. Det är helt underbart. Du kan börja om. Du var inte den. Och jag tänkte så här, hur gammal du än är, så kan du bli en ny född skapelse i Jesus Kristus. Det spelar ingen roll om du är 92 eller 95 eller 15 eller vad du än är. Så har den här skapelsen väntat på dig. Kan du tänka dig det, att Gud, han skapade om hela människosläktet, alltså innan världen ens fanns. För vet du, nåd, när det talas om nåd i Bibeln, så är det någonting som fanns innan världen fanns till. För hade det varit så att det inte funnits nåd, så hade Adam och Eva varit dödade på fläcken. Men nu kom det ett slaktat lamm. Jag kan slå vad om att det var ett lamm. Det står ett djur, men jag slår vad om att det var ett lamm. För det står att lammet är slaktat från världens begynnelse, står det i Uppenbarelseboken. Det var ett lamm. Det var Jesus. Så när Adam och Eva syndade, så pekade nåden. Ni får fortsätta, för det fanns nåd. Och så står det, så till godo räknade inte Gud oss våra synder, utan det har ju gått på det här. Och sen kom ju lagen, och Gud ville visa att vi ändå inte kunde nå upp till den här perfekta livet som vi tror vi kan nå, men det är omöjligt. Och judarna, de gjorde sina försök. Och ni vet, de är duktiga, de kan hela skriften både utantill och innantill. Och vi har sett dem nere i Davids grav när de står och nickar. Ni har kanske varit där och sett. Men jag menar, mer. Vad kan du göra mer för att tjäna Gud än vad de gör, de mest ortodoxa av dem? Snälla du, människan kan göra nästan vad som helst. Men att ta emot något som är gratis, det tär på våran stolthet. Och det visste Paulus när han kom till Korinten och började predika om en korsfäst Kristus. Så stötte det grekerna, för de samlades ju, vet, och skulle klura ut alla möjliga vägar och så här. Paulus, han visste att det här blir jobbigt och svårt. Personligheten som splittras och försvinner. Vad händer sen på 60-talet? Jo, vi har ju hippierörelsen. Knarket kommer in som en flodvåg. Och nu skulle man verkligen bryta sig loss ifrån Svensson-livet, eller vad man nu heter, Jones i Amerika kanske. Man skulle ut, och man skulle bli något annat. Och vad vart man? Jo, alla hade skynken och skägg och långt hår. Man blev lika likformad som de i världen, om inte ännu mer likformad. Och vad står det i Romarbrevet 12? Citer som inte likformas med världen, utan förvandlas, va? Jesus Kristus. Det har med vårt själsliv att göra. Om inte Jesus får komma och beröra vår ande, så vi får livet inifrån. Du vet, det står i första test 5:23, tror jag, att hela vår ande, kropp och själ, står det där, ska bevaras hela vid Jesu Kristi tillkommelse. Livet. Nu går vi till kunskapens träd igen. Och vet ni vad det egentligen handlar om? Det handlar om att man gjorde sig oberoende av Gud. Livets träd, det är rätterna på berget. Halleluja. Det är livets träd. Det är att vara beroende av Gud. Tänk vilka budskap vi har fått. Vi har inte fått så här: åh, säger Herren, ni ska bli något väldigt och gå fram. Nej, vet vad Gud har sagt åt Elvor och mig? Han har sagt så här: jag ska göra er så beroende av mig så ni inte kan leva en sekund utan mig. Halleluja! Sådana profetier ska man pröva. Det är lätt. För det är Herren. Halleluja! Det är kunskap, eller det är livets träd. Det är vara beroende av honom. Ni vet ju Paulus. Han visste ju inte var han skulle ta vägen någonstans. Det var så smala passager och det var så eländigt. Men mitt i allt detta så fanns det Guds nåd som har avsett just för hans kallelse och hans tjänst. Så han kunde gå igenom de smala passager. Och när han har gått igenom kunde han vända på sig. Halleluja Gud, du är ju fantastisk! När vi varit arbetslösa nu har vi varit arbetslösa sedan 1 januari och tänkte nu är det kört, va? Det tror vi jämt att det är kört. Det är en lustig tanke vi människor har, så fort det kärvar till sig. Så tänker vi det värsta. Har ni varit med om det? Det är liksom vi målar upp bilder av att det sämsta som det kan bli. Men det blir ju mycket sällan så. Utan vi har ju någon som är med oss hela tiden. Som reparerar och styr undan och så. Nu har vi gått i 9 månader snart. Och då Arbetsförmedlingen har låtit oss vara helt i fred. Vi har predikat. Vi har fått runt nästan som vanligt som förut. Det är bara det att Gud har korrigerat oss in i en annan tjänst. En lite mer profetisk tjänst. Tänk vilken Gud! Allt som ser negativt och mörkt ut, det kan han använda i våra liv på ett makalöst sätt. För vart går vi när det börjar kärva till? Jo, vi går till Gud. Vi är så beroende av Gud. Halleluja, det är sant. Eller du kommer ur hippierörelsen. Du kom Jesusfolket. Nu kom man ut. Och man hade funnits i sin identitet. Och det var ur Jesusfolket Linneahuset startade en gång. Man stod i Göteborg och sjöng på gator. Man var så glada för man hade funnit sin identitet. Man slapp att göra sig till med droger och flumma runt. Utan det var Jesus som gällde. Linneahuset startade och jag vet inte hur många människor som har blivit frälsta genom den verksamheten, men det är otroligt. Halleluja, jag vill tillbaka till den tiden. Jesus, folk, det ska vara Jesus. Det ska vara glädje, det ska vara klapp i händerna, det ska vara gitarr, det ska vara halleluja, det ska vara högt i tak. Människor ska se att det finns en Gud som ger glädje i hjärtat. Ja, det gör han också när det är svårt. Att människor ska kunna se på oss. Det står på ett ställe i Bibeln så här att i den sista tiden så ska det berg, alltså där Herren råder, vara högst över alla andra berg. Och på hebreiskan, om jag inte minns alldeles galet, så står det att det ska det göra genom att skaka alla andra berg. Då ska det bli högst. Så det ska bara vara ett enda berg kvar och det står på det berget ska jag duka rätter, feta rätter. Och det står att på det berget så ska jag ta bort det dok, alltså den blindhet som alla människor lider av, mer eller mindre. När vi slutade i Bohuslänsmissionen, då hade jag, ja, strax innan var det ju, då hade jag en dröm. Ni vet, om inte Guds ande får lysa i skriften, då är vi totalt, vi är så hjälplösa. Visst kan vi läsa och se, va? Men om inte Guds ande får vara där och liksom lysa upp skriften, då blir det teori. Det griper inte tag i våra hjärtan, det blir teori av det. Om inte jag minns fel så står det i Efesbrevet 1. Ni vet när Paulus ber för församlingen där, så ber han att jag ber att era hjärtats ögon ska upplysas så att ni förstår. Och det ordet på hebreiska eller på grekiska är eido. Och det betyder att när en teori blir en verklighet. Förstår ni? Han visste, han hade predikat och Paulus, han hade ordet och bönens tjänst. Nu hade han predikat och nu kanske han låg på sina knän hemma och bad för församlingen. Gud, jag ber att orden som jag predikar i förmiddags, det ska få slå rot i deras hjärtan. Förstår ni vilken kamp? Det var ordet och bönens tjänst. Det finns knappt några sådana tjänster idag. Utan det är mer coacher och det är organiseringsnissar och det är allt möjligt. Men några som ligger på sina knän och ropar i förtvivlan för människor, de får du leta efter. Men det var Paulus tjänst, ordet och bönens tjänst. Och den tar man sig inte. Den grips man av. Man grips. Det har alltid kännetecknat väckelse. Alltid. Och det kommer att göra den här gången också. Kär Jesus. Jag tänker på våra släktingar och vänner. Alltså vi ser hur världen bara avslutas. För det var det Gud visade i drömmen. Han lyste på det profetiska ordet på ett sånt sätt så jag blev alldeles gripen när jag såg det. Gud håller på att avsluta den här tidsåldern. Och det finns många människor som går förlorade om inte vi gör någonting. Men vi kan inte bara springa och sätta igång. Det är inte det det handlar om. Vi måste bli berörda i vårt hjärta. Gud, du måste röra ditt folk. Halleluja, jag blev så glad när den där rätterna, han har talat till oss också om de där rätterna. Det är de där rätterna vi måste tillbaka till Guds ord och bli berörda. Det är bara ordet som kan väcka det som finns här inne i våra hjärtan igen. Levande Guds ord. Halleluja. Ja, Ted Gärdestad. Vet ni alla vem det var? Han åkte ner till en guru i Indien och fick möta de här andemakterna. Och springer omkring i Stockholm och slänger tegelstenar på folk. Och blir helt identitetslös och vet inte vem han är. Han sysslade med yoga. Vet ni vad som händer med människor? Jag har fått sån nöd från de här människorna i New Age. Som håller på med detta. Vet ni vad som händer med en människa? Som når det här gudsmedvetandet eller det här högre jaget. Jo, man kommer in, har ni varit på nätet och tittat på när jag skrev en skrivelse om den sista farao och det sista exodus heter den skrivelsen, den är i två delar. Då ser vi det här, att vi håller på att få samma andemakter som i Egypten. Panteism, soldyrka, det är precis samma sak idag som det var då. Det är ingen som helst skillnad. Ingen som helst skillnad. Och man upplever sig, alltså det här är demoner, vänner. Det är onda andar. Alltså, när du kommer upp i det här högre jaget, va? Då upplever du ett med hela världsalltet. Jag skulle kunna, jag har inte det med mig här, men jag skulle kunna ta exempel på exempel på exempel. Vi kan ju ta en. Det var en kvinna som heter Sue Monk Kidd. Hon var alltså baptistpredikant och söndagsskollärare i en baptistkyrka i USA. Mer grundad kan du knappt vara än en urbaptist i Amerika, i Guds ord. Hon får låna en bok av en som förespråkar ökenfäderna. Det kanske ni har talat om, det finns ju bokhandlare överallt. Thomas Merton. Och hon börjar med sån här kristen meditation, ni vet. Och hon får uppleva en upplevelse som förvandlade hela hennes liv, fast inte positivt utan negativt. Helt plötsligt så blev hon ett med hela världsalltet. Så nu var vattnet Gud och berget var Gud, alla djur var Gud. Dalen var Gud. Så hon började förändra sin teologi. Vet ni att det här är precis vad som Romarbrevet. Bibeln ger oss svaret på varenda företeelse vi ser i vårt samhälle. Det finns svar. Där står det precis vad som händer när man byter ut skaparen mot det skapade. För det är precis vad som händer. Då står det att Gud prisger människan. Ni vet, det står i de här meditationsteknikerna att du är i princip tvungen att tvinga din själ till tystnad. Och så fort du gör det så är det magi eller mystik. Då har alltså onda andemakter kommit dit. Om vi inte tillber Gud på rätt sätt så har den onde tillåtelse. Kommer han dit så får man uppleva det här. Så samlas man med alla nu och så vill man ha fred, förstås. Ja, men ser ni inte hur politik och allting får sin lösning när man begriper vad som händer? Det här, det går som en präriebrand över världen. Så det är inte undra på att FN har sin klimatpolitik. Det är inte undra på att man ser oss kristna som verkligen tror på det här, på Guds ord, som fullständiga dårar. För vi står ju emot freden. Det kan ju inte bli någon fred så länge vi är några negativa krafter, förstår ni? Har ni inte märkt de senaste 3 åren? Attityden har vänt. Den kommer att fortsätta vända. Svärdet går. Det är en uppdelning på gång. Vilka som ska bli frälsta och vilka som inte ska bli frälsta. Vilka som lever i ljuset och vilka som inte lever i ljuset. Det står i min bibel i första Thessalonikerbrevet 4:e kapitel, eller av både 4 och 5 står det. Så står det att ni mina älskade vänner, ni som lever i ljuset, den här dagen ska ska inte komma över er som en tjuv. Det betyder ju att kunskapen i Guds ord måste öka. Det är de här rätterna. Halleluja. Vi ska se. Vi ska få se och förstå. Vi mötte en kvinna som höll på med det här. Vet ni vad hon trodde att hon var i sitt förra liv? Hon verkligen trodde det. Hon var drottningen av Saba. Förstår ni? Ja. Hon var drottningen av Saba i sitt förra liv. Hade det här fortsatt, och, ja, jag menar många grodor och allt möjligt. Du vet hur dårskap, hur människan kan tro på vad som helst. Hon blir frälst och nu skrattar hon åt eländet. Hur kunde tro något så urbota dumt? Men hon vet, de gör upplevelser, kraftiga manifestationer. Det här är ingenting som, det är ingen torr grej alltså. Utan de som får möta de här krafterna, det ska jag tala om för, de får uppleva grejer alltså. Kanske studsar iväg flera meter eller flyger upp i luften. Sigvard Svärd berättade för oss, vi hade med oss folk en gång när vi var i Gilia. Vi hade ett möte om New Age och då hade vi 4 stycken där som vittnade om UFO:n. Och då tänkte jag, nu har det väl spårat ur. Nej du! De hade sett UFO:n. Alltså med egna ögon. Då frågade jag, vad är det för något? Och det är onda andra. Det är makter. Har ni sett vad det är för hysteri som rör sig nu? Det är något som laddas upp. Det är någonting som kommer att ske, vänner. Som kommer att bedra hela världen, står det. Det laddas upp. Till och med nu går man ut öppet. Ni har väl sett på tv. Alltså till och med de smålog ju som nämnde det här. Att man letar efter. Nu har det kommit in en kanske trolig jord nära här. Som det finns kanske människor på och så vidare. Alltså, den här stora förförelsen kommer ju närmare och närmare. Vi måste vara beredda nu, kära vänner. Och mitt budskap till oss är att vi måste bli de Gud har bestämt att vi ska bli. Det är det jag har att säga egentligen. Gud vill något speciellt med ditt och mitt liv. Han vill att du ska hitta dig själv. Din kallelse i Gud. För det är bara så att om vi inte gör det, då kommer vi aldrig att, om vi inte går korsets väg, då kommer vi aldrig att få reda på vad Gud vill med våra liv. Ska vi gå till 1 Korinthierbrevet 2 för att se? 1 Korinthierbrevet 2. Har ni märkt i församlingar så här att man brukar ha något som heter vision? Och så har man 5 punkter. Och sen så tjatar man en gång i månaden, så har man något som heter visionsmöte. Det tycker jag talar om att man är identitetslös. De är själisk, heter jag. Jag vet inte om du behöver gå på visionsmöte, men jag behöver inte det. Jag vet på vem jag tror. Och han har en uppgift för oss var och en. Och han leder oss med sin helige ande varenda dag. Du behöver ingen coach, ska jag säga åt dig. Du kan lika gärna gå till en psykolog. 1 Korinthierbrevet 2, så står det så här. Kom ihåg det där ordet eido, för det står i vers 9 här direkt. 1 Korinthierbrevet 2, 9. Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett. Och örat inte har hört. Och människoörat inte kan ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Du älskar väl Jesus? Han har berättat något åt dig. Åt dig personligen. Tänk inte på någon klump, utan tänk dig personligen. Du som sitter här. Gud älskar dig. Han har berättat ett evigt liv åt dig. Men han har berättat gärningar som bara är för dig. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt. Också djupet hos Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den anden som är från Gud. För att vi ska veta, eido, vad vi har fått av Gud. Och då kan vi fråga, när vart denna gåva given? Ja, det är förunderligt, men redan innan jorden skapades. Så finns nåden där. Det är fantastiskt. Det finns nåd. Vi har fått en ny identitet. Och det kan du se i Matteus 16. Det kommer ljus ifrån himlen ner och sen kommer ett samtal mellan Simon och Jesus. Och då får du det, det blir ett identitetssnack där. Har ni tänkt på det? Då säger Petrus till Jesus: du är Messias, den levande Gudens son. Och då får Petrus reda på vem han är. Ja, jag säger det, säger Jesus och pekar på Petrus. Du är Petrus. Du är Petrus. Visst är det gött att vara något? Nu visste han ju att han skulle utvecklas. Han skulle bli en Petrus. Det visste Jesus alltså, men det visste ju inte Petrus själv. För han ville ju spåra ur sen när allt gick om intet. Petrus är en levande sten i ett levande tempel. Och det står i Petrusbrevet att du och jag, vi är levande stenar. Vi är satta i ett levande tempel för att frambära andliga offer. Inte köttsliga offer. Andliga offer. Det är ganska lätt. För det börjar hos Jesus. Det börjar med att han inspirerar din ande om någonting. Jordan idag är på det där bibelordet så är så enkelt egentligen. Säg det. Gör det. Ring den. Säg ett fint ord åt den. Uppmuntra varandra. Var kommer det goda ifrån? Att vi ska uppmuntra varandra i församlingen. Var kommer det ifrån? Jo, det kommer från den heliga ande. Han är tröstaren. Har ni märkt ibland? Man kan riktigt känna om någon mår dåligt. Man bara vet det. Man bara vet det. Det är anden. Det är tröstaren, den heliga ande. Som känner vad som finns i den andra människan. Och sen så får du känna det. Ni vet hur det känns. Ibland är man färdig att gråta. Jag kände det här hos den här kvinnan som berättade som var man. Och sen blev kvinna och sen blev man igen. Då kände jag den här nöden. Jag skulle vilja springa in i tvn och bara hålla om henne. Gud! Ge oss mer kärlek till människor. Och då kommer vi fram till Johannes 15. Jag har tagit lite grund först. Och nu ska vi läsa Johannes 15. Det handlar ju om vinträdet i vinstocken. Och nu vet ni att Jesus är ju vinstocken. Och du är grenen. Ska vi läsa nu då? Då får du en helt ny innebörd, eller vad vi nu ska säga, lättare att förstå efter den bakgrunden, så ska jag säga. Då står det så här då. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och var gren som bär frukt i mig då förstås, rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rensade av det logos jag har talat till er. Förbliv i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan ni inte heller det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden till att brännas upp. Om ni förblir i mig och mina rema, kom ihåg det, förblir er. Så kan ni be om vad ni vill och det ska ske. Rema är ett personligt ord till dig och mig. Ordet förblir som står på så många ställen här. studerade jag i förmiddags och jag fann något som jag aldrig har tänkt på. Men det handlar inte bara om alltså att bli satt hur som helst liksom in i Jesus. Utan det handlar om att du blir satt på en speciell position i Jesus Kristus. Du kan inte bli någon annan. Och det är rena kaoset idag i Kristi kroppen. Är med? Satan har en plan att få dig och mig ur honom. Du måste komma in på den platsen som Gud har berättat. Förbli där. Och när du förblir och vet vad du ska göra, så står det så här: då må du be om vad du vill. Du må be om vad du vill. Med andra ord, gå den smala vägen, så kan du be om vad du vill. Och du ska få det. Halleluja. Precis allting du behöver för ditt liv, för ditt andliga liv, kommer du att få Jesus. Och det sker på de mest märkliga sätt. Rätt vad det är kommer någon med band. Rätt vad det är kommer någon med en bok. Rätt vad det är, ja, ni förstår vad jag menar. Hela tiden så är det någonting som man förstår, det här måste ha varit Gud. Ja, för det står, för att den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så när du älskar Gud, så kommer till och med mörkret att spela Gud i händerna. Det kan jag se när jag vänder mig om. Då kan jag skratta och jubla. Käre Gud, vad du är mäktig. Halleluja, vad du är mäktig. Vet ni att det står i Lukas att han ska ge tecken i solen, månen och stjärnorna. Och på jorden ska människor ge upp ångest vid havet och vågornas dom. Vem har rört upp de vågorna? Ja, det kan vi undra. Det har Herren. Titta i Daniel 7 får du se. Och jag såg himlens vindar fara fram över det stora havet, och uppkom odjuren, som du ser, känner jag Uppenbarelseboken 13. Vi är där, vänner. Vi är där. Världstidens avslut står framför dörren. Om du läser i Joels boken, så ser du att strax före Herrens dag så ska det komma en tid när det är torka och ekonomiska svårigheter. Och hedna folken, det vill säga FN då, ska samlas samman. Ser vi det framför våra ögon? Yes. Du ser bränder snart i varenda land. Du ser Brasilien, du ser nere i Nya Zeeland, du kan ta vilket land du vill. Stora, väldiga bränder, vad var det tidstecken på? Harmageddon närmar sig, vänner. Och det ska ske tecken på marken eller på jorden, blod, eld och rökmoln. Vet ni vad som hände 2008? Exakt den första i månaden av. Det är alltså den tid då judarna ska söka Gud på ett speciellt sätt i fasta. Då kommer den ekonomiska krisen på exakt samma datum. Exakt samma sak händer 2009. Exakt samma sak händer 2010. Och ni vet, det har bara blivit värre och värre och värre och värre och värre och värre. Och nu fick jag reda på något nytt som jag inte har sett förut heller. Nu kommer allting att koncentrera sig till staden Jerusalem. Kan ni tänka, är det här en slump? Jag skrattade åt Inger, jag sa så. Är det en slump det här, då äter jag upp mormors hatt. Den kommer jag på, jag vet inte vad den är. Nu kommer det tre solförmörkelser på Jerusalem dagen 3 år i rad på exakt samma datum. Ja, det skiljer någon dag bara. Vad skulle Gud göra? Jo, han skulle visa oss tecken i himlen, i solen, i månen och i stjärnorna. Vet ni att exakt samma dag som de här djuren i Uppenbarelseboken 13 troligen samlas i Annapolis 2007, så kommer en komet över himlen. Den största som någonsin har visat sig. Samma datum som man förde fram fredskartan till handling. Det är timing av Gud. Men det jag inte visste, det var att samma komet kommer om 7 år tillbaka igen. 2014 kommer samma komet igen. Solen, månen, stjärnorna, det står det astron, det betyder planeter, stjärnor och så vidare. Vi ser hur människor drar ihop sig, hur de problemen på marken eller på jorden kommer att bli så fruktansvärda så man måste göra något. Man måste ha globala lösningar, har ni märkt va? Nu måste vi göra något. Nu måste vi göra något. Ja. Då måste man veta om vad Guds rådslut är i Bibeln. Sen är det lätt att se. Guds rådslut är att samla ihop Israel i den sista generationen. Det står i hur många profetier som helst. Israel ska samlas från nationerna och de ska ta Jerusalem. Är ni med? 67 kom det 4 månader på deras påsk och lövedyktid. Vad skulle Gud göra? Han skulle visa tecken på att det var han. Solen, månen och stjärnorna. Så månen, vet ni, det är ju Israels tid. Det är alltså Israels hopsamlande vi pratar om. Gud visar tecken. Vi ser ju framför våra ögon. Och sen går du till Sefania bok så ska du få se vad Gud har för rådslut med hedningarna. Där står det att han ska samla konungar och riken. Och vad det är ett annat ord för. Horn och huvuden, eller hur? Jag ska samla horn och huvuden. Och var finner du dem? Jo, du finner dem i Uppenbarelseboken 13, finner du horn och huvuden. Som ska vända sig emot församlingen och Israel. När det är 3,5 år kvar. Vi är där. Om det går nu som man kan tro här framöver. Så blir det en ekonomisk kollaps. Alltså det måste vi vara beredda på. Det kommer sådana tider. När ekonomin, ni ser ju det i Amerika, så det behövs inte mycket för att det tippar hela paketet. Och då kan ni ge er på att det kommer nya strukturer och nya lagar. Vad du får tro och inte tro. Det finns redan sånt framtaget. Men vi som tillhör Jesus ska inte frukta. Frukta inte min flock, säger Herren. Se upp! När den här tiden nalkas då ska ni räta på era huvuden. Till då nalkas er förlossning. Vi ska inte frukta. För jag tror att det sista huset, säger Herren, ska vara större härlighet än det första. Får vi tro på det? Yes! Bruden som han kommer att hämta är full av härlighet ifrån Jesus. Full av härlighet ifrån Jesus. Full med kraft i den heliga ande. Helt underbart. Och jag bara tänker på 2 personer här. Rolf Karlsson. Ni vet han som bad för sjuka. Han ligger på en säng uppe i Bohuslän. Och ni vet ju, blind. Och har man inte så stor tro kanske. Liksom, att Gud ska kunna använda en. Och så här. Så kommer han visst ner på morgonen alldeles omskakad. Och har fått ett möte med Gud på natten. Och ni vet själva vad som hände sen. Han har fått sett många människor bli helade. Han har varit en väldigt stark välsignelse i vårt land. Gud kan göra det. Med dig och med mig. Och det är väl ett ganska tydligt tecken på att till och med sjukdom kan spela Gud i händerna. Man behöver inte vara helad i allt. Utan jag tror det här helandet handlar om att du ska bli den Gud har bestämt. Du ska bli det där som helandet är. Halleluja. Frank Mang satt på en parkbänk. Och Herren kom till honom och frågade, jag vill leva ut mitt liv genom dig. Ni vet ju att Frank Mangs var ju väldigt använd. Men det Herren menar att jag vill öka kraften genom dig. Jag vill öka kraften genom dig. Så är det med våra liv. Var och en av oss. Gud kan öka smörjelsen och Gud kan öka kraften. Till slut ska jag bara läsa Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är ju fantastiskt. Vilket löfte från Herren att han som har startat verket i dig, han ska också fullborda det innan han kommer. Det får vi gå på. Att grenarna får bära mycket frukt i våra liv. Att han får knipsa av det som inte behagar honom. Så att träd står där fullt av frukt den dag när han kommer.